Välkomna till dagens avsnitt av Hästfolk. Idag har jag en spännande gäst, Sigrid Bergåkra, som förutom att hon brinner för det här med avel och hon tävlingsrider, har döttrar som tävlingsrider och är framgångsrika. Hon har startat en skola och hon lever i sitt älskade Hälsingland. Välkommen Sigrid.
Tack så mycket Elisabeth. Roligt att få vara här.
Och jag är så nyfiken på hur började det för dig? Hur kom det sig att du är där du är i livet idag?
Ja, jag är väl inte egentligen på någon jättespeciell plats. Alltså karriärsmässigt tycker jag själv. Men inte så där om man jämför med andra. Jag har ju fyllt 51. Och många har ju hunnit väldigt mycket då i sin tid. Men jag har väl hunnit mest med häst. Det är väl det jag ägnat livet åt. Och hur det kommer sig så är det väl mest att jag tror att jag har både i arvet och i miljön. Från mina förfäder som jobbade med hästar i skogen. Och när man säger förfäder så kanske man tänker på pappa och morfar och farfar. Men även min mamma och mormor och farmor Sigrid. Hon jobbade också med hästar på lantbruket.
Vilken gedigen bana, vad spännande med hela arvet ifrån det.
Ja, det var ju alltså Hälsingland i dåtid. Det var ju väldigt mycket skogsbruk. Vi bor ju i ett skogslandskap. Och det här har jag växt upp. Och jag har växt upp med att vi faktiskt körde med häst i skogen ända in på 80-talet.
Det är fantastiskt. Mm. Men det var det nordsvenska.
Ardenner. Det var favoritrasen för min pappa. Han körde med ardenner. Han tyckte nordsvenskarna var lite het på gröten. Liksom. Och det här är ju väldigt backig, bergig skogsterräng. Mm. Så han behövde ju lugna ardenner. Men han hade också nordsvenska. Och min morfar var väldigt duktig på kallblodstravet. Och samma hästar som gick på travet, de gick i skogen på veckan och körde timmer. Så det var ganska häftigt.
Så var träningen
häftigt.
På den
ja,
tiden.
Så var träningen.
Häftigt.
Ja, så jag är lite besläktad då med familjen Persson som hade fött upp Järvsöfax.
Mm.
Och de här ådrarna som är runt omkring i Hälsingland genomsyras ju väldigt mycket av kallblodstravet.
Och hur kom du då in i det hela? Var, började du också genom ditt intresse för ardennen, eller hur kom du in på halvblodssidan?
Jag hade bara ardennen att rida på då när jag var pytteliten. Så jag fick ju sitta med och åka hem från de här timmerlassen. Och det var farligt att sitta på timmerlasset. Ja. För då liksom, det rör ju sig och det var bara fastspänt med kedjor. Mm. Så pappa hade otrolig balans. Mm. Alltså han var ju en akrobat om man tänker efter. Han stod där på den här kälken liksom. Men han hade ju tömmarna att hålla i. Och den kontakten du har i tum, det är ju lite som när du rider dressyr. Man håller liksom kontakten och framåtbjudningen hela tiden genom skogen och upp och ner för berget. Mm. Men lasset rörde ju sig och var lite farligt som sagt. Men jag var nog bara 5-6 år när jag fick börja följa med på riktigt. Och vi åt picknick i skogen och man kommer ihåg de där knäckebrödmackorna med lite oboj liksom. Som nästan smakade granskog. Mm. Men sen fick jag sitta på loken bakom, ja, vid manken och hålla i selen.
Ja, just det.
På vägen hem.
Det lät lite säkrare.
Ja, lite, för det var så mycket man också. Mm. Så man liksom sjönk ner i manen. Och de här hästarna var ju lite som en sån här Bauer-tavla. De var som en saga, för de tog hand om en på något sätt. De kände väl att man var en liten ärta liksom.
Kul. Jag förstår att det måste ha präglat dig mycket med känslan för hembygden, är det så?
Mm, känslan för hembygden och skogen och vinden och snön och kylan. Vi har ju ändå snö och kyla ett halvår, från oktober till april minst i alla fall har vi ju snö.
Mm.
Men också det här, det blir ju ett friluftstänk, eller man ska tänka. Nu tycker man kanske att man har hobby när man går ut och har en picknick i skogen. Men de här arbetade ju i skogen, men de fick mig att också förstå att där finns det återhämtning och friluftsliv. Och det finns väldigt mycket fina värden med att få vara i naturen.
När du sen gick vidare till, vem var din första, var det en ponny eller var det en halvblodshäst eller vad var din första?
Ja, jag tjatade ju på pappa att jag så himla gärna ville börja rida, och han hade ridit i det militära. Så han var ändå duktig ryttare, och han hade som sagt väldigt så här vältränad kropp på något vis. Och han tyckte om att svinga sig upp och rida, så vi hade något halvblodsliknande, någon korsning som han red ibland. Men jag ville så gärna ha en ponny. Och jag vet att jag la små lappar på kudden. Speciellt på pappas kudde då. För det var väl liksom han lite över huvudet i familjen ändå. Även om mamma var en otroligt stark kvinna. Och de var lika starka båda två i att sköta företag och ta beslut och sådär. Absolut. Men när det kom till att tjata om en ponny så tjatade jag nog mest på pappa, tror jag. Mm. Så jag la små lappar så här. Jag vill ha en ponny på kudden. Jag vet inte hur många månader. Men sen så fick jag faktiskt följa med honom, för han hade en bror som hade flyttat till Västergötland som ung och startat upp en liten gård där vid Hornborgasjön.
Mm.
Och han specialiserade sig på att föda upp välschponys.
Ja, okay.
Och de hade han på de här stora backarna med enbuskarna och allt, ja, de här jättefina backarna där vid utanför Skara, Skaraborgs län. Och han hade över 50 ston i avel.
Oj, hade han.
Välschponysar.
Mm. Fantastiskt.
Och fina stammar faktiskt, väldigt fina stammar. Och några egna godkända hingstar som han hade köpt in. Så det var Eklunds Annie och Eklunds Bingo. Och några sådana här legender. Och där fick jag vara på somrarna. Från att jag var 6, 7. Jag var nog 7 år när jag fick stanna där själv. Och någon vecka till. Mm. Men jag var ju ändå liten. Jag tänker att jag vågade göra det.
Ja,
bo med en ny familj där i Västergötland. Och de pratade så mycket dialekt, jag förstod inte vad de sa riktigt i början. Men sen så var det helt naturligt för mig då att följa med ut. För han hade ett par tre ponnysar hemma på gården som var liksom stabila, lite äldre läromästare. Och de fick jag hoppa upp och följa med ut. Och så red man in i flocken. Och där plockade man ut några som man tog hem och tränade. Och vi hade inridningssessioner, då perioder under somrarna där. Så då red vi in väldigt mycket unga ponnysar. Så det var väl mitt sätt att lära mig att rida. Det var att lära sig rida på väldigt nyinridna ponnysar.
På ett naturligt sätt?
Ja, mycket barbacka var det ju. Mm. Och knappt något träns, det var mycket bara grimma liksom. Och ute på de där hedarna och hoppa över enbuskarna. Och nere vid Hornborgasjön där det nu är en jättefin fågel...
Turistaktion. Det är mina gamla hemtrakter.
Ja, det är det. Till det. Mm. Och jag tycker det är så speciell miljö där med naturen. Mm. Den är mäktig på något vis. Att fåglarna trivs där, det förstår man ju. Men där hoppade vi då. Innan de byggde de här turistgrejerna så hoppade vi omkullfallna träd där. Och busade på bland tranorna liksom, som bara... Så tog av ibland liksom.
De kom i mars, tror jag.
Ja.
Vad, när du hade fått den delen, hur gick det vidare sen?
Ja, då önskade jag mig den här ponnyn. Snälla, kan jag få en ponny? För jag förstod att det var liksom portalen, öppningen till en ridsportvärld.
Mm.
För att jag skulle jobba med arbetshästar eller... Ja, körning var liksom roligt att kunna, men det var inte min... gren. Det kände jag ju på en gång. Jag kan absolut fortsätta med körning i mitt liv, för jag tycker det är jätteintressant. Men jag hade mer talang för ridningen. Och då så hade jag tur att Kalle då, min farbror, han hade importerat ett sto från England, och hon var en riktig sporthäst. Och hon hade svårt att bli dräktig.
Okay.
Och han höll ju bara på med avel. Han hade ju inte någon tävlingsverksamhet. Så han behövde ju inte ha ett tävlingssto. Och jag kan förstå nu med den kunskapen man har varför hon inte blev dräktig. För hon var för högt i kondition. Så, och hon var inte heller van att gå på lösdrift på de här flockarna. Så hon trivdes inte riktigt. Och då sa han att ja, du kan nog få ta med den här hem. efter att ha gjort det här sommarlovet. Så ja. Jag var väl kanske, jag tror jag var 8 då. Det var väl det sommarlovet mellan 8 och 9 där. Så då fick jag med mig hem Alfa, som hon heter. Ett skimmelsto som var importerad från England. Och hon var ju jätteduktig. Det var säkert någon väldigt duktig ryttare som hade haft henne i England. För hon kunde allt liksom. Hon var så fin. Hon var så byggd på tygen liksom.
Ja.
Och lätt att verkligen reglera i tempo. Och jag kunde öka på en hel långsida. Sen kunde jag samla. Det var så här helt fantastiskt på kortsidan.
Mm.
Det gav väldigt mycket för en sits. Att få lära sig att rida på en sån fin häst.
Ja. Den bästa läromästaren. Mm. Bättre än allting annat kanske.
Och att någon annan riktigt bra ryttare hade liksom lärt henne först.
Mm.
Det var ju ovärderligt. Nej, men hon...
Hur länge hade du henne sen då?
Ja, det blev bara 1,5 år. För att jag fick ju chansen att rida då på ridskola. För det, jag drömde om att få komma till ridskolan. Mm. För jag var ju inte med i gänget som det heter. För jag bodde ju på en gård. Och vi hade egna djur. Och det är ganska många mil ifrån Bollnäs då. Så mamma och pappa hade inte tid att skjutsa mig ner till någon ridskola. Utan de tyckte väl det var bättre att jag hade en häst hemma att pyssla med.
Mm.
Men jag ville liksom, jag drömde om att få vara så här i klubbrummet. Och ha teori liksom. Med de andra på ridskolan. Och kanske få rida i så här grupp längs med fyrkantsspåret. Det drömde jag om. För jag hade allting annat. Ja. Med det här med naturen och vi red ut och vi galopperade på åkrarna. Och jag simmade med hästarna mycket i Ljusnan. Och vi hade allting annat, men jag hade inte den här ridskolan. Så jag drömde om det.
Härligt.
Mm. Men det blev inte så mycket. Men jag fick börja rida i ett sånt där allsvenska hoppträningslag. Liksom. Mm. Så då blev det lite kontinuitet med det. Så jag åkte ner till Bollnäs sällskap och tränade en gång i veckan.
Hade du då träffade du din, var det den första ridläraren du träffade på?
Ja, eller? det var Misan Huvudsson som var hopptränare. Ja, hon var ju jätteinspirationskälla då, även om jag var liten då. Och sen så var det lite till problem för att jag kom liksom inte riktigt in i gänget. Jag var ju kanske inte mobbad, det har jag aldrig upplevt, men jag var väl lite, kom ju utifrån, och det som är lite annorlunda är ju svårt för människor. Och vi kom då med en lite bonnig trailer. Och sen så var det största problemet var att min pappa hade ju grisproduktion. Så mitt stall, det var bara en liten box som låg i anslutning till svinhusen, grisstallen. Mm. Och för att hålla värmen då i det här stallet så hade vi liksom dörren öppen till grisarna och sådär. Det var ju helt naturligt för mig. Mm. Jag älskar grisar.
Mm.
Jag kunde ju sitta i timtal med de här smågrisarna under den här röda lampan och mysa med dem. Så jag hade inte förståelse för att det var något konstigt. Men när vi kom ner till ridskolan och hästen började svettas lite grann. Och täckorna som hängde på läktaren också luktade då fruktansvärt mycket gris.
Ja.
Det kände ju nästan inte jag.
Nej,
för jag hade blivit
var
som
så
immun.
Var det.
Ja. Ja. Men de andra hästarna blev ju rädd för min häst när hon började lukta gris. Och täckorna blev de också rädd för att skygga det i hörnet. Och då blev ju barnen liksom lite sura på mig. Och föräldrarna tyckte att, men vad kommer ni med för någonting som luktar här nu? Och det var ingen bra start där. Jag kom inte med in i klubbrummet i alla fall, det kan jag säga. Ja, så det var... Och lite den här känslan, den har jag nästan förträngt nu, men... När jag gick på högstadiet och man åkte buss och såna här saker. Det är klart att vi var jättenoga. Min mamma var ju supernoga med. Vi hade ett fint hus. Hon hade alltid kliniskt rent. Väldigt välstädat. Pappa han hade omklädningsrum ute i svinstallarna. Som var jättefint ordnat. Och han kom alltid in nyduschad.
Mm.
Så det fanns absolut inget sånt där slarv eller så. Men såklart att klasskompisarna älskade att tracka en lite grann för att det var att man var bonde. Så det, men det har jag nästan förträngt nu, för nu är det ganska glamoröst att vara bonde.
Ja.
Men nog var uppväxten lite kantad utav det här struggling liksom med att man får stå upp för sitt intresse.
Men det kanske gav dig den
jävla
namma precis som du har. Ja. Det kommer säkert därifrån, eller
ja.
Hur? Du har ju en drivkraft som är stark.
Mm. Jag vet mitt värde. Så jag har aldrig känt mig förminskad faktiskt.
Nej. Härligt att höra. Mm. En viktig historia du berättar tycker jag.
Mm.
Det här med att våga och känna sitt värde.
Mm.
När du sen då gick vidare därifrån. Så du gick på gymnasiet sa du.
Jag sökte. Jag sökte till ett gymnasium.
Du sökte till ett gymnasium?
Ja, först en liten kort session så stack jag iväg till Tyskland och jobbade som modell. Och det var ju liksom, det är inte mycket att tala om det, för det var inte min grej riktigt. Dels var jag alldeles för kort och sen så var det inte min grej med den modevärlden. Men det var ändå en rolig korrelation, för det vände väldigt snabbt där på högstadiet från att man blev lite mobbad som bonde till att det var lite glammigt då, att man var fotomodell.
Mm.
Så från att vara lite det här bonden Sigrid till att man fick gå först i matsalskön och killarna var liksom man var poppis i det här pingisrummet och liksom det vände väldigt mycket i skolan där med populariteten bara för att man råkade göra någonting annat.
Mm.
Så det var lite larvigt. Men för mig så var det också en kul sväng att göra. Det var intressant och det var roligt. Men det var inte min grej.
Men hur gammal var du då?
Jag gick i nian när jag började göra mina första såna här visningar. Mannekänguppvisningar i Stora Stockholm och så.
Mm.
Och sen direkt när jag slutade nian då, så vann jag ett sånt här modellkontrakt. Så då åkte jag till Hamburg.
Mm.
Mm. Men då hade jag ju missat den här ponnyn Alfa. För hon fick faktiskt en sån här hovbensbrott. När jag red i... Jag var på väg hem från... Jag höll ju på med fälttävlan och mitt driv var fälttävlan. Och jag hade precis varit ute och galopperat uppe på berget och skrittade hem på långa tyglar och då slog hon i en sten. Så hon överlevde inte den skadan. Men jag fick chansen att ha några fler ponnisar och tävlade och red fälttävlan. Och sen fick jag chansen att köpa en till Alfa. En stor häst efter Nepal Hornbeam. Som Erik Lette hade fått upp.
Jag tänkte säga det. Vad hette den?
Ja, den hette Alfa också.
Den hette också Alfa.
Alfa Romeo då. Döpt.
Mm.
Och hon red jag SM på. I dressyr. Och sen tack vare henne så sökte jag in till Tranås ridgymnasium.
Så, även du är alltså en
Tranåsare. Så Inga-Maj och Mette då. Tog emot mig där. Och det är jag så evigt tacksam för. Och att Inga-Maj, som då hade ridit OS i Los Angeles. Och Mette också lika kompetent minst. Att de trodde på mig.
Mm.
Som kom här från ett berg i Hälsingland. Det tycker jag var storartat utav dem. Och jag tycker det var en stor satsning för mig. Det var en vändning i livet när någon tror på en sådär. Så då fick jag komma ner. Då fick jag flytta till Tranås.
Och gick du samtidigt som Patrik och Mattias?
Nej, han är lite yngre än mig. Men Mattias, Mattias och jag gick samma.
Ja.
Mm. Och
Mattias Jansson.
Ja, vi har ju liksom hängt ihop som bror och syster. Han sov mycket skavfötters hos mig och vi pluggade ihop och gjorde väldigt mycket bus ihop. Det var väl det jag gick ut på.
Mm.
Och sen så... Nej men sen Patrik och de var lite yngre. Så de såg man ju som små glin på den tiden. Men det var en väldigt rolig tid. 3 år på Tranås ridgymnasium. Det gav mig mycket. Det gav mig kontakter för livet. Och sen en väldigt stor insikt i dressyrens grunder. Och framförallt så kom ju nog jag som en liten sån här vild hälsingevind. Och allting var naturligt. Men jag behövde ju också liksom sätta ord och terminologi och kunskap.
Mm.
Och så fick jag ju sitta i det här teorirummet.
Du fick
äntligen
komma in i klubbrummet, ja, teorirummet. Ja.
Så det var alltså det. Jag älskade när Mette och jag och Inga-Maj också höll liksom föreläsning och berättade och hade utbildningsskalan och liksom vi hade ridläraboken och Jan Fristedt kom på besök och pratade om sporten och så jag förstod att jag kanske var mer seriös än bara det där ut och galoppera och fladdra med håret i vinden liksom. Det var ju mera sporten jag var intresserad av.
Det var en väldigt bra, det var en fantastiskt bra skola. Inga-Maj och Mette gjorde ju en otrolig insats på det här i gymnasiet.
Det gjorde de. Det var inte många som, alltså vi var ju så få som gick i varje kull.
Mm.
Men de flesta utav oss fick med oss någonting som gjorde att vi stannade kvar i branschen. Och det gjorde de bra, måste jag säga.
Absolut. Mm. Det var, man kan räkna upp många.
Mm.
Bland dem vi har pratat Mina om. Plus Mina Telde och Ebba Schenholm.
Ja,
och
Charlotte Heid gick också där
ja,
en sväng.
Ja, det gjorde hon just precis. Så. Ja, det var det många. Vi har säkert glömt bort någon. Men det är roligt att tänka tillbaka till vilken stor betydelse det har haft för många.
Ja, gymnasietiden har stor betydelse. Det är lite som att göra lumpen, tror jag också. Mm. Att man får vänner för livet. Och det känns som att även om man inte känner varandra jätteväl, men så knyter man an till en utbildning. Ja, den har du också gått. Mm. Och så då blir man också lite förtrolig med varandra. Mm. Så det är ett stöd liksom i livet.
När du kom från Tranås, vad hände sen?
Ja, alltså det var ganska turbulent där. Vi har ju haft en kärnfamilj som var väldigt stöttande med varandra och tajta. Så jag såklart saknade ju min familj väldigt mycket. Men jag hade ju också stora planer och var väldigt driven och ville ut i världen.
Mm.
Och vi hade fått vara på studiebesök liksom ner till Tyskland och lite runt omkring. Och jag hade fastnat för Herbert Rehbein.
Mm.
Och hans gamla klassiska liksom ridlärare. Jag ville in i det systemet bara för att liksom känna av om det var min typ av ridstil. Men jag var ner dit och provjobbade och ville börja direkt efter gymnasiet. Och jag kommer ihåg honom så väl. Han satt i sin hammock och kedjerökte. Och undervisade elev på elev. Och många var han väldigt tyst när han undervisade. Och ibland så var det så här, rechts, links. Sen var det inget mer. Men det man såg liksom för varje ekipage så var det, fanns en röd tråd. Jag var så sugen på den röda tråden.
Mm.
Och jag fick ett ja. Jag skulle få komma. Mm. Så jag var så förväntansfull efter studenten. Men då ringer pappa på studenten och säger att han har fått ett erbjudande från en bekant på länsstyrelsen om en arrendegård. Och det var en jättestor gård och ett jättestort åtagande. Så han ville verkligen fråga om jag var seriös med min satsning. Och om jag var liksom redo att starta och bli entreprenör på en gång, om man säger. Och ett sånt här gymnasium är ju förberedande såklart. Jag gick i en samhällslinje och det är mycket som är förberedande för att bli både anställningsbar och entreprenör. Men också att studera vidare såklart. Mm. Så jag sa det, jag är jätteseriös i min satsning och jag lovar dig att jag går all in, absolut. Men jag skulle också vilja plugga lite vidare så att man inte liksom stannar av. Och då var det ju polisyrket jag var intresserad av eventuellt i framtiden. Mm-hmm. Så jag ville plugga vidare inom psykologi och filosofi och ekosofi.
Mm.
Så det var liksom målbilden. Eller då Tyskland och Herbert Rehbein. Ja. Liksom. Det var ju de här hötapparna liksom som låg framför en på något vis.
Mm.
Så, och det ligger ju, alltså världen ligger ju för ens fötter. För man har ju inte så mycket åtagande när man kommer, när man hoppar ifrån ett gymnasium. Man har ingen familj eller barn. Och jag hade gått ifrån min relation då också. Jag hade ingen pojkvän eller något. Jag var så här fri liksom.
Mm.
Så det är verkligen en härlig känsla. Men jag kom upp med tåg till Vagnhärad. Och pappa körde ner från Järvsö här ifrån Hälsingland. Och så skulle vi titta på den här gården. Och den var en magisk gård. Tullgarns kungsgård, det är en av kungens egna jaktslott. Och den förvaltades då av Assi Domän, men det blev Fastighetsverket så småningom. Och när vi hade tittat igenom alla luntor utav bilagor till avtal, det var ju liksom en djungel att gå igenom bara det. Och juridiskt också sett över om vi verkligen skulle kunna åta oss det här. Då hade vi inte så mycket att välja på. En sån här chans får man bara en gång i livet. Liksom så kändes det och vi tackade ja. Men det var så mycket åtaganden. Och så många paragrafer. Som jag tror att hade det varit nu så hade vi kanske liksom inte hoppa på det här. Men min pappa var ju superstark då alltså.
Mm.
Han var bästa tiden i livet. Han var så stark och framåt. Han hade redan byggt upp en väldigt bra verksamhet här uppe i Bergåkra. Och han var driven och väldigt ordning och reda på sin ekonomi och flödet liksom i det. Så att
vi gjorde nog rätt ändå. Du har två bröder också, eller hur?
Ja, gud, jag har två systrar, en halvsyster och en helsyster. Och jag har två bröder som heter Lars och Bengt Olof.
Mm. Och min helsyster. De var också med i det här. I den här.
Ja, hela familjen. Anneli, min syster, hon hade barn redan. Hon stannade i Hälsingland. Och vi hade ju Bergåkra kvar och svinproduktionen. Och vi fraktade spannmål då mellan Tullgarn och Bergåkra. 40 mil.
Ja,
Essingeleden.
Det är inte nästgårds precis.
Nej, vi blev väldigt bra på logistik. Så någon slags logistikqueen föddes ju där, kan man ju säga.
Mm.
Att köra bil många mil. Och vara vaken och hålla fokus liksom. Nej, men Tullgarn blev en present i livet att få starta. Och min pappa gav mig chansen att få starta ett helt fantastiskt företag. Och jag var bara 19 år då.
Mm.
Men jag pluggade också lite i Södertälje. Så, filosofi och psykologi. Och ekosofi. Och det var väldigt roligt. Man lärde känna men de som bodde i Södertälje. Och vilka härliga människor som finns där. Många olika kulturer och mycket, mycket svårigheter också med att bo i en större stad som en bonjänta som jag blev lite chockad över såklart. Liksom. Och det här utelivet och att man går kanske inte själv hem en kväll ifrån en krog i Södertälje. Det fick man ju lära sig faktiskt. Mm. Utav sina vänner då som jag pluggade med. Jag behövde inte ha egna dåliga erfarenheter själv. Men den där världen, den knackade på för mig lite oförberett faktiskt. Att det är tuffare än vad man tror i stan.
Mm.
Mm.
Och ni drev det så länge? Drev du det själv? Eller fortsatte ni som familj att driva?
Ja, vi fortsatte som familj att driva det här. Och både mamma och pappa var involverad. Men framförallt så var det min äldsta bror Bengt Olof som skötte spannmålsproduktionen där nere. Han hade ändå 1000 hektar under plog.
Oj.
Så det var extremt mycket jobb. Vi var också de första i Stockholms län att bli totalt ekologiskt certifierade. Så vi gick över och gjorde om hela Tullgarn till en ekologisk produktion. Och vi var väldigt tidiga på att certifiera oss inom andra, men för spannmålets del och även för våra köttdjur då, som vi hade som betesdjur i det här naturreservatet. Så vi hade över 800 kor. Flera hundra får, 50 häst. Allting var så mycket bara.
Mm.
Det var mycket med allt. Men det är klart att det var också, vi omsatte ganska mycket också i både EU-bidrag och i inkomst och så. Mm. Så att och vi hade många hyresgäster i de här husen och renoverade och höll på. Men det var mycket med allt. Det var mycket med elräkningar. Det var mycket med att köpa kalk till alla åkrar, täckdikning, allt det här liksom. Mm. Alla tak som skulle läggas om. Ja, men du vet att det är enorma kostnader, men det är också fin inkomst då.
Mm.
Så att det var en väldigt lärorik tid att driva anläggning och driva en gård med både hästar och köttdjur och så. Det gav mig mycket liksom.
Hur många år var du där?
Ja, men jag var ju där. Vi hade arrendet faktiskt prickfritt i 20 år. Men mina första år där, Mattias kom faktiskt dit en liten sväng. Och jag hade också några fler som stod uppstallade med mig som vi drev verksamhet lite tillsammans. Men sen så stack han till Anke von Grünsven och jag körde ner honom dit. Och jag kände också att jag måste kanske plugga vidare lite. Alltså även om man är entreprenör kanske man inte ska stagnera. Bara tro att jag kan någonting. Mm. För man vill ju ha det på pappret också. Så då sökte jag till ett universitet som heter Lahrenstein. Som hade en specifik utbildning för hästentreprenörer som heter Horse Business School. Och här var det fokus på, Holland var ju världsledande då inom dressyraven faktiskt, precis de åren. Och det var fokus på de här auktionshästarna som blev så populära både i Tyskland och Holland. De började ju rönka dem redan som föl och ettåringar och tvååringar. Så de hade väldigt mycket fokus på hållbarhet och osteokondrosforskning och såna saker. Genetik och reproduktion. Men det var också marknadsföring en stor del.
Mm.
Holländarna är ju ändå fantastiska.
Ja, duktiga handelsmän.
Mm. De kan ju sälja sin mormor. Mm. Om inte annat. Det är liksom...
De kan också driva saker.
Ja, fantastiskt. Mm. Så att man kan ju plocka liksom godbitarna därifrån deras strukturer inom olika företagskonstellationer, hur de samarbetade med till exempel hästägare och samarbetspartners utifrån, sponsorer redan då liksom, och influencer utan att det var ens fanns sociala medier då. Mm. Så det var väldigt spännande marknadsföringsdel. Och sen var det ju träning och vi hade hästarna med oss, jag hade två hingstar med mig dit ner. Så jag deltog i hingstprov med hingstar och jag tränade och red för många duktiga och kända tränare där nere. Och jag stallade upp hästarna i ett stall som hette Redelag utanför Arnhem.
Mm.
Och där i stallet så stod även Edvard Gall och Nicole Werner.
Mm.
Så de blev mina liksom husgurus och framförallt så alltså vänner. Edvard och Nicole, de blev väldigt nära vänner med mig. För dels så var det så här framgångar. Det är väldigt roligt att fira dem. Edvard var precis i start på sin karriär med Ling. Var 4 år då.
Mm.
Och han hade precis börjat rida i Gribaldi också.
Mm.
Men vi firade liksom smått och gott tillsammans. Ja, men vi kanske hade bara ridit en liten... Milsvår B, liksom regional, sån här pavokupp eller något. Mm. Och det var så roligt och vi åt middagar ihop och vi hade såna där familjär stämning. Och jag saknar ju min familj då när jag var ifrån dem.
Mm.
Och det var roligt att liksom skapa sig en ny vänkonstellation och så.
Socialt sammanhang.
Ja, socialt sammanhang. Mm. Det har ändå varit väldigt betydande genom allt vad man gör. Så att plugga på universitet, få ha på sig lite fina kläder och trippa på högklackat på universitetet där. Det var också kul och lite annorlunda. Och sen var det roligt med de här vännerna. Och sen var det en väldigt kreativ miljö. Man såg mycket bra hästar med väldigt intressant härstamning. De kom och gick i de här stallarna. Och man såg också hyfsat bra ridning. Alla rider inte bra i Holland, det kan jag säga. Mm. Men det, man såg mycket bra, spännande olika metoder. Och vissa metoder kände man att det här kan jag ta med mig. Och det här vill jag absolut inte befatta mig med.
Mm.
Och sen var det ju såklart inspirerande med att se Edvards resa och att själv göra sin resa.
Mm.
Men många saker var ju också hårresande dåligt med Holland. Mm. Och det var ju framförallt det här som jag var så hade med mig från den naturliga uppväxten i Hälsingland. Att hästarna i hästhållningen liksom fick vara häst. Det var ju nästan som bortslopat.
Mm.
De anläggningar vi stod på, ridhuset satt ihop med stallet och de såg ju knappt himlen på flera månader. De gick inte ut i några hagar för det fanns inga. Och de flesta stall då, nu har det blivit väldigt stor ändring, det här är ju många år sedan. Men då var de ju i villaområden, det fanns inte plats liksom. Och man hade någon skrittmaskin på sin höjd kanske. Men de fodras också med väldigt mycket kraftfoder och väldigt lite hö.
Mm.
Och höet var ju så expansivt odlat. Så det var ju de här som man slår på de här brinkarna vid floderna som man kunde ge liksom. Mm. Men det var ändå för mig, tuggtiden var ju väldigt kort när de stod i stort sett bara på pappersströ. Och sen så fick de bara lite hö och sen uppåt 10 kilo i kraftfoder liksom. Och de var som popcorn. Och var och varann häst krubbet och vävde. Krubbet och vävde.
Mm.
Och blicken blev ju liksom mer och mer sådär avstängd. Så ja, jag tycker det var förkastligt faktiskt. Man kan ju inte ha djur på det här sättet. Mm. Så jag trivdes inte på det sättet.
Och jag, det är väl att det ändrats?
Ja, det har ju ändrats. Och de har ju också liksom anammat det här... Ja, men både deras regelverk också, hur man får ha djur.
Mm.
Men också så ser man ju det, de blev ju inte så långlivade. Det blir ingen hållbarhet.
Nej.
Fantastiska unghästar på alla auktioner och på alla bruksprov och så. Fantastiska unghästar upp till 3, 4, 5, 6, 7 7 börjar de försvinna. 8, 9, 10. Var det någon 15-åring kvar? Nej. Mm. Och då hade de magsår och de hade krubbitit och fått kolik. Och det blir sådana saker.
Mm.
Så för mig var det en tid som var väldigt viktig att ta med sig in i framtiden om jag ska jobba med hållbarhet på hästar.
Ja, det förstår jag. Och se också hur det blir. När man...
Precis, konsekvensanalys.
Konsekvensen av det, ja.
Mm.
Mm. Det är väl att det finns, att det numera har gått framåt.
Ja, och det är ju sätt. Så positivt. Och det
även ska om vi har mycket kvar att göra.
Vi har mycket kvar, men man måste också blicka bakåt och tänka att vad skönt att de flesta människor är upplysta nu och har förståelse för det här, som är professionella i branschen. Sen finns det de som inte är så professionella, men de blir inte så långlivad.
Nej.
Så det är ju bra. Men så var det med det.
Och så fortsatte du från Holland.
Tyvärr så gick min mamma och pappa bort samma år. Eller inte samma år, men inom ett år. 1999 då. Så gick min pappa bort i cancer och jag fick flyga hem. Men jag hann med och sitta vid honom, hans dödsbädd när han gick bort. Och det var jag evigt tacksam för. Och sen så åkte jag tillbaka och avslutade mina studier. Och tentade av väldigt mycket. Och avslutade också, jag hade ett jobb. Jag jobbade som beridare i ett handelsstall. För att dryga ut studentkassan. Mm. Och det gjorde jag med råge. Och man får säga att man tjänade väldigt bra med pengar. Det måste man ju få säga någon gång. Jag tjänade väldigt mycket pengar. Just under den perioden var det otroligt häftigt att få känna att min talang hade fört mig till ett välrenommerat handelsstall som gjorde att jag fick en fantastisk provision. Och mitt kundbemötande var så pass bra så att jag kunde sälja hästar till både USA och Asien.
Mm.
Och på dem så fick jag just den här rejäla provisionen. Som blev otroligt motiverande. Så jag fick kanske också upp en annan känsla för den här känslan av ens värde i korrelation till vad man får betalt.
Mm.
För det har varit både svårt som både kvinna och företagare och lite norrlänning. Man har svårt att sätta pris på det man kan och så. Men där var det ingen tvekan om att jag var värdefull och det var väldigt roligt att få dra in faktiskt storkovan liksom på hästförsäljning.
Mm.
Och sen så gick min mamma bort. Eller hon blev sjuk. Och vi visste att hon skulle inte klara av sin lymfomcancer då, som hon hade. Så jag avslutade och flyttade hem.
Och då när du kom hem...
Tullgarn stod ju kvar.
Ja,
jag hade haft några anställda som jobbade och ett fantastiskt team hemma. Jag tror att redan där är jag tacksam om den här kunskapen att bilda team. Att den, jag tror jag fick den av min pappa, men även av mamma som var en... Hon skötte ju kontoret, hon skötte markservicen och hon skötte verkligen om familjen. Och det här teambuilding är ju väldigt viktigt. Familjen AB liksom.
Mm.
Och jag hade ett bra team som dels jag jobbade med när jag var på plats. Men också när jag var borta ifrån stallet hemma på Tullgarn.
Mm.
Och nu var ju mamma sjuk och jag behövde sova med henne uppe på Akademiska på nätterna. Hon blev väldigt rädd och ensam på slutet där när hon förstod att hon inte hade så långt kvar. Så det var liksom... jättetuff tid såklart, men precis då så träffade jag ju barnens pappa. Så ja, det är så märkligt att det kan hända bra saker mitt i dåliga saker. Ja.
Det är väl ett tecken på hur livet är.
Ja, verkligen, så har det nog varit, att det har varit så högt och så lågt hos oss liksom. Stora saker, omvälvande saker. Att driva en kungsgård där kungen kom och jagade varje onsdag och hans labrador sprang in i mitt kök och jag jagade ut labradoren med min dammsugare och så står liksom kungen på trappen och bara, har du sett min hund? Ja. Det var så här högt och lågt. Och sen stod man och mockade skit i en overall liksom. Det var väldigt mycket härliga minnen från Tullgarn och många härliga möten med människor, för jag hade väldigt fina grannar, kunder i stallet. jag fick tävla i den här regionen mycket, Stockholm, Sörmland liksom.
Mm.
Rida lag, lag SM-lag. Jag var med när Segersta startade upp med Maria och sedermera med Mads och Janna och gänget där. Vi red lag SM ihop och vi gjorde väldigt mycket saker med väldigt goda vänner. Så det sociala var än en gång en stor del varför man trivdes så bra, tror jag.
Ja.
Mm. Det är inte miljön eller guldknoppar på boxar som gör att man trivs och jobbar bra. Det är ju liksom människorna man har i teamet.
Och... Mm. I det sammanhanget man finns.
Ja, precis. Mm.
Och sen när du lämnade, ja, du träffade barnens pappa.
Mm, det gjorde vi.
Ja.
Mm.
Och får du hem sen? Eller vad gjorde du?
Nej, ja men Tullgarn var ju en framtid. Och det var så solklart att där fanns ju kundsegmenten. Med Stockholms närhet, Trosa, Vagnhärad. Nära till många tävlingar och även ganska nära ner till Skåne då. Och visa hästar
ganska nere. Ganska nära, ja.
Ja, men alltså för oss Norrlands mått så var det ju, gick det ju. Hur bra som helst att köra ner.
Mm.
Och vi visade faktiskt mycket hästar. Breeders Trophy och treårstest, fyraårstest. Eller fyraårs kvalitetsbedömning heter det idag. Och upp till sjuårschampionat. Och det var väldigt roligt. Jag vet att du dömde någon gång. Mm. Och man tyckte det var väldigt roligt att få komma ner med sina hästar. Och visa dem på de här fina arenorna runt Flyinge och Falsterbo också. Det var ju... Ja, högtiden på året att få göra de här sakerna. Inte alltid med de perfekta resultaten. För man satt ju på unga hästar. Och vi var ju inte helt miljötränade alla gånger. Och faktiskt låg inte i fas riktigt heller. Om man jämför med de holländska och tyska hästarna jag hade suttit på. Så var våra svenska liksom lite valpigare. Och ja, man hade inte riktigt hunnit med kanske att komma upp i den nivån som de skulle visas i. Men jag tyckte ändå att det var roligt. Jag tror att alla har ridit ut från banan och inte varit nöjd med en ung häst. De gjorde ju, visst gjorde så gott vi kunde liksom. Sen hade de lite korta framben några stycken och de hade lite lång rygg. Och de hade, ja, dålig skritt då.
Ja, men ni var väl väldigt framgångsrika, det måste man väl ändå säga.
Ja.
I din ödmjukhet där så får man väl ändå säga det.
Detaljerna glöms ju ändå bort. Det är som helheten man tänker på när man tänker tillbaka på prestationer. Och någon gång har jag tänkt på också vad hård man var på sig själv liksom, när man var i den där, man kanske kunde ha gett sig själv en lite liksom klapp på axeln och sagt att gud, den här var ju en bockmaskin och nu har du ändå ridit på över 70% här liksom och överlevt den här dagen liksom. Så, ja. Nej, men en rolig tid, Tullgarn, fantastiska minnen, havet och ekarna och människorna och hästarna. Men sen så drar väl hälsingegenen igen på något vis. Och när man fick barn också så började jag tänka tankarna. Ska mina barn växa upp här i Södertälje? Och ska de prata stockholmska? Ska de ha de värderingarna? Eller ska de ha hälsingevärderingar? Liksom det är ändå många tankar.
Absolut.
Mm. Så någonstans så drog det i mig. Att komma upp. Och vi åkte upp mycket liksom. Och vi hade tankarna då på att starta upp lite verksamhet med avel i Hälsingland. Så det började nog där. Jag pratade med mina bröder vid köksbordet på Bergåkra. När mamma och pappa hade gått bort. Ska vi lägga ner eller ska vi gasa? Det är två riktningar. Pappa han sa alltid att man ska gasa ur en kris.
Mm.
Och det är bara liksom... Sätta ner spaden och köra på. Och det gjorde vi fast vi hade då tagit över dödsbo och vi hade löst ut våra systrar. Det utarmar ju ekonomin ganska mycket. Och vi hade det ganska tufft sådär. Men vi gjorde ju ny ekonomi. Och vi jobbade på och vi fick möjlighet då att sträva efter att utveckla båda anläggningarna. Så vi gjorde en avelsbas uppe på Bergåkra där vi hade lite ston och lite köttdjur.
Mm.
Och de sambetade och så. Så det var perfekt faktiskt. Men däremot så på Tullgarn så blev det drömmen om ett ridhus. För att jag höll på ändå på den nivån, helt utan ridhus. Med mycket unghingstar, och vi red in de där unghingstarna på den här dressyrbanan som låg precis vid vägen till slottet. Där alla turistbussar åkte förbi liksom. Och bockade runt och ramlade av och upp igen och hej och hå. Ja, det kanske inte passade då en småbarnsmamma. Jag skulle kanske lugna ner mig lite liksom. Men den här fältherren Sigrid liksom, hon, jag vet inte, säkerhetstänket var väl inte på topp. Men hur som haver så drömde vi om ett ridhus. Och det var inte riktigt som att lägga den här lilla lappen på kudden till pappa. Och men jag vill ha en pony.
Nej.
Utan nu var det lite större. Men det var nästan samma sak. För vi fick ju då brevväxla med Riksantikvarieämbetet i år. Och de små lapparna var ju så här, jag vill ha ett ridhus. Och det måste ju då vara anpassat till den här kungsgården. Och det är ju ganska dyrt då att bygga med, ja men du vet, handblåsta glas, äggskalsfärg, ja, vinklar precis, på tak.
K-märkta,
ja det är ju en djungel liksom. Mm. Men vad mycket man lärde sig tack vare det. Och jag kan säga att jag kunde nästan doktorera i ridhusbyggande innan jag var klar med det här. Mm. Och jag blev klar. För att jag fick igenom bygglovet. Vi betalade det. Inte billigt. Och vi fick igenom ritningar med en arkitekt som var anlitad av Fastighetsverket. Och ritningarna var fantastiska. Det skulle ligga precis där vid havet. En liten skvätt därifrån slottet, så här perfekt beläget. Och det här är ju en unik miljö.
Ja, fantastiskt. Mm. Jag bara och sätter på och
hästar har ju funnits där ur minnestider. Mm. Det var så naturligt liksom. Mm. Men Fastighetsverket sa till mig så här då, när allting var klart och vi hade markberett också, hade vi gjort. Då sa de så här, vi ska gå och vi kommer ner, alla vi kostymkillar här, vi kommer ner och har ett möte med dig. Och vi ska bryta arm om förräntningen. Ja, jo men det, bryta arm för mig, det är ju liksom att, då tar man i från båda håll ju.
Ja.
Ja. Så jag, redan då var jag inte så jätteimponerad utav kostymkillar alltså. Det har inte riktigt varit, jag är mer imponerad utav skogshuggare. Mm. Men de hade med sig både juristerna och de utsända och vi hade ett bra möte, absolut. Det var i, alla skötte sig sina åtaganden, men det kontentan var att det var stumt. Det var 8,7% i förräntning. 8,7% då, det var alltså jättemycket pengar. Mm. Och det var jättemycket pengar ut för mig i månaden. Jag skulle behöva byta kundklientel helt och hållet. Och de fina människorna som redan hade stått uppställade hos mig där i många, många år. De hade jag behövt kicka.
Mm.
Sen hade jag inte kunnat skaffa några fler barn. Jag hade fått Cecilia då. Mm. Och jag älskar att vara mamma. Det var det bästa som hade hänt i hela mitt liv. Och liksom att få en sån här liten underbar varelse. Jag ville ha fler såna här underbara varelser. Och att vara då eventuellt kanske sjukskriven eller vara hemma och vabba en dag. Det var inte möjligt om jag skulle ha den här förräntningen. Så jag hade behövt bara satsat hjärnet och slitit hjärnet. Och aldrig någonsin skulle det bli mitt eget. För det var ju en arrendegård.
Mm.
Så när allting kom omkring och jag satt där vid bordet och mina bröder. Och de här 6 stycken grabbarna som var utsända från Fastighetsverket. Och den här arkitekten som hade planat ut alla ritningar på bordet. Då sa jag bara nej.
Mm.
Det går inte. Jag tackar nej till det här.
Mm.
Och de bara, vad sa du nej? Liksom. Ja. Ja, jag sa nej. Och jag reste mig upp och gick och tog ett glas vatten. Och då såg jag liksom arkitekten. Hon, det var en tjej som var fantastiskt duktig och trevlig. Men hon började gråta så det droppade ner på bordet där. Och var ju helt för, liksom knäckt över att hon hade lagt så mycket energi. Hon såg ju fram emot att få det här ridhuset på Tullgarn som skulle bli ett minnesmärke för hennes, karriär också. Ja.
Mm.
Och de här fastighetskillarna, de börjar nog vrida och vända på sig och fundera nog på vad chefen kommer att säga när de kommer hem. Och jag sa bara, ni kan nog rulla ihop era papper och åka hem för det blir ingen mera bryta arm eftersom ni inte bryter arm.
Mm.
Nej, så då blev det som det blev. Det blev inget ridhus. Och jag har alltid varit snabb. Jag är både snabb i benen och jag är snabb i tanken. Och jag är lätt att fatta. Och det är väldigt härligt att ha den skillsen kan jag säga. För att då tar man beslut. Och det går inte att hålla på och vela heller i livet hur länge som helst. Men man, jag har lätt också kanske ibland att skapa mig en uppfattning som är... Som går lite för snabbt med ingångsvärdena. Så det kan jag ta till mig. Att jag behöver liksom reflektera en stund. Men den här grejen tror jag gjorde faktiskt rätt i vägkorsningen. Liksom. Så jag tog den här ritningen på ett ungefär. För det var ändå utifrån mig som vi hade skapat det här.
Mm.
Men jag behövde inte använda de här materialen eller göra det krusidulligt på något sätt. Men jag tog den ritningen och sen byggde jag alltihopa i Hälsingland.
Vilken brytpunkt i livet.
Mm. Det var det. Det var lite boss lady faktiskt.
Ja, det får
jag säga. Ja, det var lite boss lady då.
Men din, när du kom, hade tagit beslutet.
Mm.
Vad var din känsla då? Var det mycket så att du tänkte fram och tillbaka och undrade om du hade gjort rätt eller fel?
Nej,
eller var
det
så att det blev en lättnad på något vis?
Ja, ja. Jag hade strävat efter det här så många år.
Mm.
4-5 år vet du, innan vi fick fram ett beslut. Och jag hade jobbat i det, slitit i det, tagit nästan livet av mig på alla unghingstar. Jag fastnade i stigbyggen en gång och blev indragen i det här stora stensallet och slog huvudet i en boxvägg. Jag tänkte att jag överlevde den grejen. Och Cecilia låg och sov i barnvagnen där utanför. Alltså jag var ändå mamma och företagare. Jag hade mycket åtagande mot mina anställda och allt det här. Nej, jag tittade inte tillbaka en sekund. Men de ringde mig efter ett år från Fastighetsverket. För jag hade fortfarande kvar arrendet på Tullgarn. Och då vände vi på steken så vi hade aveln där. Avelstorna där. Mm. Så satsade jag på sporthästarna i Hälsingland. Och utbildade dem där. Mm. Och då så ringde de mig från Fastighetsverket och sa att du kan få bygga med 50% rea. Och det sa jag, fantastiskt, det får man ju knappt på H&M. Så att det var ju jättefint liksom, att du gav mig den nu. Men det är lite för sent faktiskt. För jag kan inte ha två anläggningar just nu. Men absolut tackar jag för att ni vände på klacken och att ni bröt den här armen nu åt båda håll. Liksom. Mm. Så ingen skugga ska falla på dem. De gick mig till mötes för de såg värdet. Men hästföretagande var inte etablerat då. Det är lite bättre nu. Men jag tycker fortfarande att vi är lite förminskade. Fast vi är en av världens hästtätaste länder.
Mm.
Och det är ju något. En önskan jag har att få känna mig etablerad som företagare och att det kallas för hästbonde på samma sätt som man kallas för bonde och lantbrukare när man driver till exempel mjölkgård eller köttproduktion.
Men känner du inte det?
Jag är inte där än. Jag är inte där än och jag kan också bero på att vi bedriver verksamheten i lite norrut också, för det har inte varit etablerat att jobba med hästar på samma sätt som i Skåne eller Stockholm. Men vi nog håller vi på och gnuggar in det alltid.
Ja, det är så mycket som är unikt.
Ja, ja, ja. Och det har blivit etablerat på ett
men
fint
nu,
sätt.
Men om vi nu tänker på, du kom tillbaka hit. Du hade tagit ett beslut och vänt på verksamheten. Var du hade dina ston respektive sporthästarna. Vilket år är vi då? Ja, Cecilia var född.
Ja, hon är född 2001.
Mm.
Jag hade fått Emilia också. Min mellersta. Lilla busjäntan. Ja, jag var ju superlycklig för de här två tjejerna.
Mm.
Hälsingland för mig var ju... Ja, vi var så nöjda med att bo i Hälsingland. Och de hade börjat förskolan här. Och jag kommer ihåg att Cecilia kom hem då första veckan. Jag var lite orolig hon skulle trivas. Vi hade ändå liksom bytt miljö och så. Mm. Så jag frågade, hur känns det då att gå på förskolan här uppe i Hälsingland? Går det bra? Ja, men de förstår inte riktigt vad jag säger. Va? Nej, men alltså, har du redan fått Stockholms dialekt, tänkte jag. Var liksom, nej, men inte. Va? Vi pratar väl hälsingemål? Liksom.
Mm.
Hon bara, nej, men vi leker på rasterna. Och då håller jag på med longering och har nytt chabrak. Och, så de förstår inte termologi. Så hon hade termologi redan då som 5-6 år.
Ja.
Och då fick ju då barnen här uppe i Hälsingland. De fick lära sig allt om hoppning och dressyr. när hon
det är därför de är lekte på rasterna. Och förmedlade till resten i, nu med sina...
Ja, ja, ja. Sina termologin låg bra redan då.
Mm.
Nej, men... Så Cecilia, Emilia, jag var nöjd med två tjejer såklart. Men vi fortsatte ju att utvecklas, så tjejerna de hängde med mig precis överallt var jag än åkte. Och jag har berättat det förut, men det låter kanske märkligt, men jag har ju då ammat mina barn, alltså inte jättelänge, men tills de kanske var så här 6-7 månader.
Mm.
Och jag tyckte det var väldigt viktigt att liksom ha den här närheten. Och det var så enkelt också, som hästtjej man hade, hade de med sig i barnvagnen, så kunde man amma lite innan tävlingarna. Och det här har liksom fört med sig att jag har typ ammat på nästan alla internationella arenor i hela Europa. Mm. Så de har ju liksom suttit med mig på läktaren och de här små bebisarna och växt upp. Och sen när de blev större så var de alltid med mig och hejade på allt och alla. Så deras, det blev så naturligt för dem att möta, ja men såhär, de som blev världsstjärnor sen liksom. Hej, hej liksom. Mm. De växte ju upp med de här. Men någonstans så var det ju också häftigt att vi kunde fortsätta med hästar och försäljningshästar och tävlingshästar fast jag hade små barn. Så jag är väldigt glad och tacksam över att jag kunde jobba heltid. Men jag ville inte stagnera i min ridning och utveckling. Och det händer så mycket, varje år händer det så mycket i sporten. Och det gör det i alla sporter om man tittar på tennis eller skidåkning.
Absolut.
Så jag fortsatte åka ner till Holland och Tyskland och träna. Jag hade med mig barnen. Vi bodde i bussen, lastbilen. Och jag var ner till Edvard Gall ganska kontinuerligt och tränade. Och en gång då, så här efter några år, så var jag hos Edvard Gall och tränade. Och vi hade köpt med oss liksom mat ifrån Sverige. För att jag gillar ju kanske inte all mat som är i Holland. Jag tycker det är väldigt mycket så här... E23-ämnen som inte jag vill ha i mig. Så vi brukar bunkra liksom mat med oss från Sverige i kylskåpet. Men så hade jag liksom slut på yoghurt och så jag måste åka och handla lite yoghurt. Och mådde lite illa där på morgonen. Och så åt jag den där yoghurten och sen... Nej, jag måste bara gå ut och kräkas. Alltså jag kunde inte behålla den där yoghurten. Den var så äcklig. Och så dagen efter tänkte jag... Nej, men vad ska jag nu ta på morgonen och äta för någonting? För nej, jag mådde illa då också. Och sen fortsatte jag må illa så här på morgnarna flera dagar. Och jag sa till Edvard, det är något konstigt med mig. Och jag har ingen riktig ork om jag ska rida för tidigt på morgonen. Kan jag rida så här vid 8:30 istället? För det blir för tidigt för mig vid 7. För jag mår dåligt på morgnarna nu. Och han bara, hörru du, sist du mådde dåligt på morgnarna, då kom ju Emilia. Mm. Så då var Olivia på G liksom.
Mm.
Så hon låg i magen då. Och jag har alltid ridit när jag har varit med barn. Och det har också varit kontroversiellt. Jag vet att jag knäppte fracken ovanpå magen då. Både med Cecilia, Emilia och Olivia. Och jag har gått in på prisutdelningen med hingstar och varit höggravid. Och det har vi haft faktiskt folk som har tyckt att det sett illa ut. Att man hoppar upp och rider när man är gravid. Men för mig så var det ingen sjukdom att vara gravid. Jag mådde jättebra.
Ja.
Och jag var väldigt rädd om mig själv. Och väldigt noga med vad jag åt och hur jag tränade och hur jag... skötte om den här lilla magen. Och jag har ju varit noga också i hela mitt liv med till exempel haft ett renodlat liv med alkohol eller tobak eller några sådana saker. Absolut ingenting sånt. Jag har varit otroligt rädd om mig själv. Och noga med mina barn. Så jag tyckte det var liksom försmädligt att få höra att jag var en dålig mamma för att jag red när jag var med barn. Så det här har jag liksom tagit med mig, att vi kvinnor, vi måste ändå få välja. Och jobbar man med hästar så måste man ju få fortsätta jobba. Men självklart så kanske man inte ska börja med något nytt. Man kanske inte ska börja med fälttarmen precis när man är höggravid. Nej, man kan vara rädd om sig. Mm. Och jag är rädd om hästar som jag var van att rida. Mm. Men det var en märklig period liksom att det blev någonting dåligt. Men sen när de här små bebisarna kom ut och växte upp på det här sättet, så var det ju faktiskt ett framgångsrecept.
Mm.
Om man kan säga att det är framgång med att få barn som har mått bra, de har hållit sig väldigt friska och de har blivit fantastiska tycker jag. De är både fina och jätteintelligenta. Jag är så överväldigad över Evolution, som det kallas. Mm. Så att det blir ännu lite bättre. De är ju så mycket bättre än mig.
Men du menar, du tänker på avelsframsteg?
Ja, precis. Det blev avelsframsteg. Ja.
Men det här med, det här är ju en sak naturligtvis som många kvinnor idag i ridsporten har varit med om. Och det är diskussioner om rankinglistor för de som tävlar i världstoppen och sådana när de har fått barn.
Men inte blir de sämre?
Nej.
Av att få barn?
Nej, men det är många som säger att jag tvärtom.
Ja.
Och jag menar, detta är naturligtvis en viktig sak att belysa.
Ja, det är det.
Just som kvinna i en sport där vi är på lika villkor.
Ja.
Dessutom.
Och det är jättehäftig sport. Och det är bara att önska så många kvinnor som möjligt att också få möjligheten att både utöva sporten men också att få bilda familj.
Mm.
Sen att man måste få egna barn eller inte, det är väl inte så viktigt. Men att man får ha med barn och ungdomar att göra, det har varit
där är en det ju stor nu, present i mitt liv. I allra högsta grad.
Ja. Ja, för om man tar lite större kliv så det händer ju mycket härligt och roligt med min familj. Jag var gift i 11 år, men sen gick vi skilda vägar. Och sen har det ju varit en tuff period i livet såklart. Framförallt ekonomiskt. Vi hamnade i en bodelningsprocess som tog knäcken på oss totalt. Tyvärr även mina bröder som blev indragna i det i och med att vi hade ett enkelt bolag. Och det här är ju någonting som man pratade absolut inte om såna här saker för 10-15 år sedan. Men nu pratar man lite mer om det tycker jag. Och det har hänt väldigt mycket med att man vågar prata om både trakasserier på olika sätt. Men att trakassera varandra rättsligt, det är faktiskt mer vanligt än vad man tror.
Mm.
Och det har vi tagit oss igenom. Men det tog 12 år innan det blev klart.
Mm.
Så den perioden har ju format oss, familjen, mina bröder. Framförallt har stått mig otroligt nära i den här processen hela tiden. I och med att dels har de varit indragen ekonomiskt. Men också har de ju varit indragen känslomässigt. Och de har blivit som fina manliga förebilder till mina barn. Och sen så har jag och barnen haft en tydlig rak dialog. Här har jag inte farit fram med några osanningar, utan mina barn har aldrig behövt tvivlat på mig, vad jag tycker eller tänker eller vad jag är med om.
Mm.
Och det tror jag också har gett en stadiga rötter liksom.
Mm. Men när du då efter under tiden rättare sagt då, det du har byggt upp nu.
Mm.
Där kände du att det här med skolan, när kom det in i bilden? Och hur hittade du din affärsplan med när du lämnade Tullgarn?
Ja, jo, men det blev ju en helt annan verksamhet egentligen. För att mitt mål har varit det här med kunskap. Dels att förskanska sig själv kunskap, men också att ge. Och ganska tidigt så utbildade jag mig till tränare. Så jag är B-tränare i dressyr. Och är även intresserad av hoppningen såklart. För fälttävlan har ju varit min grej då. Men sen även domare. Och jag har dömt mycket. Ända tills barnen började tävla på Tammetusan varenda helg.
Mm.
Överallt. Mm. Så då kunde jag liksom inte fortsätta döma. Det blev för mycket jäv liksom.
Mm.
Men tränarrollen har varit den härligaste rollen i livet. Även om det är kul att utöva sporten själv. Men det är fantastiskt att få träna.
Mm.
Träna ekipage och träna mina döttrar och träna hästar i stort. Men sen så när jag blev ensamstående med barnen. Och så det här frilansandet som jag gjorde då när jag åkte runt i liksom Sverige och lite utomlands också. Det var ju inte så kompatibelt med att vara ensamstående med barnen när de också börjar skolan och allt så. Så jag tänkte liksom att jag skulle vilja haft en kontinuitet också med eleverna. Att man får en helhetskoncept. Att man får se dem varje dag. Att man pratar foder, hovslagning, utrustning, hästhållning i stort liksom. Så en skola, ett skolkoncept kanske vore grejen. Men jag var inte liksom helt säker, utan det tog några år in. För jag tittade på andra ridgymnasier, jag tittade på andra koncept.
Mm.
Och jag var inte helt imponerad utav naturbruksprogrammet om jag ska vara ärlig.
Mm.
Det hade inte format toppryttare som Tranås hade gjort.
Mm.
Så någonstans in between var min drömskola. Naturbruket i botten, att man lär sig att driva en anläggning. Jag vet ju också att man är allkonstnär när man är lantbrukare. Man behöver ha koll på foder och man behöver ha koll på kretsloppet överhuvudtaget.
Mm. Produktion.
All produktion runt omkring. Men också bli en fullfjädrad ryttare som kan jobba i en verksamhet. Man kanske inte blir en tävlingsryttare. Det är väldigt få som kan jobba som tävlingsryttare. Mm. Men att man kan motionsrida en häst med en ändamålsenlig form.
Mm.
Och faktiskt olika typer utav hästar. Jag har ju varit väldigt orasistisk i det här med raser. Mm. Det kan vara andaluser, det kan vara friser, det kan vara prickigt och randigt. Mm. Bara de går på tygen och de rör sig bra, då är jag nöjd.
Mm.
Så det var lite skolans koncept. Att ta fram en drömskola som skulle vara för de som har ett hästintresse. Det räcker. Du behöver inte ha förkunskaper. Du kan bara vara intresserad utav hästar och vilja ha bra betyg för att gå vidare i livet och plugga till någon, kanske någonting annat sen också. Så då blev naturlärare till 2013.
Som är namnet på ditt
gymnasium. Ja, det blev naturlärare. För inte för att vi är veganer eller något sånt där, utan det är mer för att vi har en naturlig hästhållning. Men vi har en professionell ridsport i det hela. Så vi vill lära ut det på ett naturligt sätt.
Mm.
Det handlar ju också om ridstilen, att vi kanske försöker undvika alla hjälptyglar och grammaner och galna betslingar och långpisker och allt det här som är liksom bara för mycket. Utan lite mer naturligt även där.
Mm.
Och sen så framförallt att ungdomarna ska få komma och bo i våran by. De kommer med cykel, epa, spark, fyrhjuling och så har de stalltjänst, äter frukost, jobbar på med kroppen, sover på nätterna. Är vaken på morgon. Och vi har en jättestrikt alkohol, tobak och energidryckspolicy. Att man inte får använda det. Så det blev liksom min drömskola.
Mm. Du känner att du har fått dina värden och din värdegrund.
Ja.
Att du har en väldigt tydlig sådan på skolan också.
Ja.
Du brukar ofta kalla det för den familjära delen.
Ja, för än en gång så är det här med det sociala. Det är inte guldknopparna på boxarna. För det har ju inte vi på Bergåkra.
Mm.
Det är bonnigt.
Mm.
Och vi har lösdrifter till många hästar. Även de som tävlar går ju ute liksom. Men vi har också... Ja, vi har 5 stycken godkända hingstar och vi har 50 häst nu. Och de flesta håller hög kvalitet fast de har lång päls.
Mm.
Men vi har strikt policy. Så även om det är familjärt så grundar vi allt från Skolverket. Och vi följer skollagen och den skolplanen. Så att vi har landat i någonting väldigt seriöst.
Men hur kan du hålla igång både skolan, internationellt tävlande med dina barn? Du är ordförande i ridponnyföreningen.
Ja, i ASRP.
Ja, och du jobbar med SVB och tänker på ditt företag. Hur hinner du?
Ja, men alltså... Jag vet, det var en jättesvår fråga. Hur ska jag svara på den frågan utan att låta konstigt?
Men jag prioriterar. Känner du att det är för mycket? Eller känner du att nej?
Nej, det har aldrig... Senaste åren har det aldrig varit för mycket. Det var lite mycket när barnen var små. Då kommer jag ihåg att jag sa till en av mina fantastiska uppfödare, Susanne, som födde upp Chesterfield. Hon var en fin mentor till mig. Och jag sa till henne när vi kom till Strömsholm och skulle starta sån här unghäst VM-uttagning. Alltså jag är i mål nu när jag har kommit till tävlingen. Nu är jag i mål innan jag ens satt upp. För då hade jag packat och det var blöjbarn och det var purier och det var liksom utrustning och hästar och hästskötare och hästlastbilarna och hingstarna och allting. Och när jag väl satt upp på framridningen, då infann sig lugnet.
Mm.
Och jag red iväg, tog tygen och kände den här härliga svungen den här hästen hade. Han var helt magisk att komma in på banan med. Och så bara njöt man i 7 minuter inne på banan av lugn, tysthet, liksom harmoni. Och så kom jag ut från banan och så tänkte så här, oj, hoppsan. Nej men, hur blev det där programmet? Jag kanske skulle ha gett lite till liksom. Och jag kanske skulle inte ha slappnat av innan start. Liksom. Så att det var väl lite mycket då.
Ja, men jag tänker på det du säger här med din drivkraft och med allt det du har företagit dig. Du har ändå haft en väldigt... Du måste ha haft en tydlig målbild ändå, ända från början egentligen.
Ja, det här låter också kontroversiellt. Men alltså, jag lärde mig tidigt att entreprenörsfamilj, då, mamma och pappa var ju entreprenörer. Man tog dem inte på hyllan bara och fick hjälp hit och dit. Man fick sköta sig själv.
Mm.
Och det var inget dåligt med att lära sig det. Det var ett ansvar som jag är väldigt tacksam att jag fick. Mm. Men sen också drivkraft att tjäna pengar faktiskt. Det är väldigt viktigt. Och det är ju många som har svårt att prata om det. Speciellt i hästsporten. Och det är väldigt många som glirar en med att det kostar så mycket pengar. Det bara rinner ut och det finns ingen ekonomi och så. Men det är en rad prioriteringar. Och det är en rad också seriösa åtaganden för att driva företag. Och sen måste man lyssna in branschen. Man kan inte kanske satsa på saker inom branschen som inte lönar sig. Bara för att man tycker det är lite mysigt och behagligt. Utan man måste jobba. Man måste gå upp på morgonen och så måste man jobba. Sen att driva skola, det är inte lönsamt egentligen, kan jag säga. Själva skolverksamheten. Men den går precis bara runt. Men den gör att vi kan leva på gården. Och vi kan förränta den anläggningen som vi har byggt. Och vi kan också bjuda in då elever som gör att det blir ett väldigt liv på gården och i byn. Och det genererar till andra i byn. De hyr ut bostäder. Vi handlar på närliggande butiker. Det blir liksom att de träffar pojkvänner och stannar kvar i våran bygd. Och vi förser även väldigt många hästföretag med praktikelever som bidrar. För de är väldigt duktiga tycker jag.
Mm.
De bidrar till god verksamhet.
Mm.
Så visst, vi kanske inte tjänar pengar på att driva skola. Men vi har pågående verksamheter. Och min dotter har då ett eget aktiebolag och driver företag med köpa och sälja hästar och utbilda dem. Och vi har möjligheter att leva på det här helt enkelt. Men drivkraften att få in ekonomi, den är jätteviktig. Den är också viktig att behålla fast man är mamma. Man kan inte bara säga, nu gosar jag med barn här och är föräldraledig och bara glömmer bort allting. Jag tycker det är inte ansvarsfullt. Och det kanske har blivit bara för att man är ensamstående mamma också. Jag har ju inte haft någon pappa att förlita mig på. Pappan till barnen har ju tyvärr försatt oss på en väldigt svår ekonomisk grund. Han gjorde ju allt för att vi faktiskt skulle tappa ekonomi.
Mm.
Så det blev också en drivkraft att stå emot trakasserierna.
Mm.
Och det tycker jag att vi har inte lidit av. Han har inte fått ut det han ville, att vi skulle lida eller skämmas eller bli förminskade. Utan vi blev tvärtom. Vi blev starkare, tajtare och framgångsrikare.
Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt att få lyssna till din resa. Och jag tycker att du har ju en drivkraft som är så stark. Och att du har kunnat omsätta i så många olika saker.
Ja.
Och kunnat också inte varit rädd för någonting, vad jag förstår.
Nej, det är inte mycket jag är rädd för. Nej. Jag är rädd för sjukdomar.
Mm.
Jag har sett på nära håll vad det kan göra. Mm. Ja. Men jag är inte rädd för djävulen själv, kan jag säga.
Och det tror jag är en drivkraft som gör att man kan... Du har ju skapat någonting. Men ibland så kan man tänka att det kanske har haft långa resor. Mm. Och du har haft mycket av den biten som har tagit lite längre tid än vad det tar om man inte har så långa resor, till exempel.
Mm.
Men det verkar ju som du bara stärker dig hela tiden och gör dig ännu mera dedikerad till det du har.
Mm.
Vi har inte hunnit komma in på nuläget och både dina framgångar på tävlingar och annat. Men också lite grann mer om din... Du har ju samarbeten med hästägare.
Mm. Mm.
Till exempel.
Det har ju också blivit en social grej.
Ja, och också naturligtvis en bra sak att nätverket blir större och större.
Mm.
Hästägarna kommer.
Mm. Och vi vill inte bli jättestora. Jag ser inte... Om vi ska prata lite framtidsvision. En framtidsvision har jag lärt mig. Den ska ju nästan vara ouppnåbar.
Mm.
Så det gillar jag, att det ska vara liksom nästan för svårt för att genomföra. För att då blir man taggad. Men jag har också väldigt realistiska tankar om framtiden. Och det är att Bergåkra gård, den ska vara i sin litenhet.
Mm.
Vi har ungefär 45 elever nu. Vi kanske ska vara max 60 elever. Och vi ska ha max 50 hästar. Och vi ska ha det åkrar och den produktion vi har. Skogen sköter vi så gott vi kan. Och kanske inte köper in mer skog, men man förvaltar den skog man har. Sådana här saker har jag liksom tankar om, att vi ska bara behålla. Vi ska bara behålla, vi ska förvalta och vi ska renovera och göra finare och finare. Liksom. Så det är framtidsvisionen som är realistisk och jag tror att absolut nåbar. Och det är ju tack vare teamet, hästägare, sponsorer, samarbetspartners och sådana saker som är mervärden. Då. Men en framtidsvision som är nästintill ouppnåbar, den måste jag ha, annars så stagnerar jag. Att bara bo på ett berg i Hälsingland, stanna kvar där och bli en gammeljänta, som det heter, när man bor med sina bröder. Jag är ju singel nu och jag har inte tanken på att kanske skaffa mig en relation heller, för det har ju försatt mig i prekära situationer. Att ha en relation med en man har gjort mig dränerad på många sätt, så jag tänker inte liksom förskaffa mig det än på ett tag, men kanske någon gång i framtiden. Men min vision istället är att göra ett internationellt koncept. Och det vill jag jobba med i alla fall i 5 år nu. Och sen hur det internationella konceptet kommer se ut, det beror ju lite grann på vilka jag allierar mig med. Och också väldigt viktigt att följa hästvälfärdsdebatten. Vad behövs? Och vad kan min kunskap hjälpa andra entreprenörer att se hur de ska sköta sina hästar och forma sporten så att den blir hållbar, så att vi inte råkar ut för att den försvinner?
Vet du, Sigrid, det här har varit ett fantastiskt intressant samtal. Vi får återkomma till vårt nästa avsnitt tillsammans. Då får vi prata lite om hur du ser den svenska hästen i konkurrens till övriga delen i världen med uppfödning och allting. Mm. Det har vi inte hunnit med.
Nej.
Men jag ville verkligen jättegärna börja från början.
Mm.
Och jag tycker det har kommit fram din styrka och din drivkraft och hur det har sett ut och vad du har lyckats genomföra.
Mm.
Trots många saker som många skulle sett som hinder.
Mm.
Så att tack för det här samtalet.
Tack Elisabeth, min stora förebild i livet.
Jag är så glad för att jag har fått höra om din, allt det du har gjort och hur du har tänkt.
Ja, tack. Fascinerande. Så mycket. Fascinerande. Tusen tack.